Vi ber. Jesus, vi ber att du idag ska ge oss ytterligare en glimt av ditt kors, av din kärlek, att vi ska få beröras i våra hjärtan av den kärlek som gick till korset och som hela tiden delar våra liv, som kommer att dela våra liv och vår död och föra oss till himmelriket, där din kärlek ska bli fullt ut uppenbar. Amen. Jag tänkte att vi idag skulle ha som utgångspunkt för det jag säger då, några frågor som ställs till Jesus som fängslad och som korsfäst. Först Lukas 22, vers 66-67, står det så här. När det blev dag, alltså fredag, samlades folkets äldste, både överste präster och skriftlärda. De lät föra honom, alltså Jesus, inför sitt råd och frågade: är du Messias, så säg det. Här står alltså Jesus fängslad inför de makthavare som är satta att värna om Guds sanning och värna om folkets bästa. Här står han alltså under deras granskande lupp. Är du Messias? Det är inget fel på frågan i sig, men en fråga kan ju ställas på olika sätt. Den kan ställas för att man vill veta sanningen, men den kan också ställas för att man redan vet eller menar sig veta och att man vill använda svaret i ett bestämt syfte. Som här, där frågan är tänkt som ett fångstredskap. Är du Messias, så säg det. Avsikten är alltså att Jesus ska leverera ett svar som man kan ta med sig till Pilatus. Alltså som en anklagelse som håller inför den romerska makten. I evangelierna så ser vi ju hur Jesus undviker att tala om sig själv som Messias. Han ställde ju inte upp på de populära messiasföreställningar som fanns. Däremot så var det ju mycket i det han lärde och gjorde som avslöjade att det var så han tänkte om sig själv. Men det var ju inte det som retade de religiösa makthavarna mest. Det var ju många som hade gjort anspråk på den rollen utan att väcka den här starka motviljan. Nej, det mest graverande med Jesus, det var ju att han hade talat och uppträtt som om han vore Gud. Hans synd var alltså den värsta tänkbara hädelse. Nu gällde det bara att få det här bevisat igen. Och det fick de. På frågan om han är Messias så svarar Jesus: om jag säger det, tror ni det inte? Och om jag frågar er, svarar ni inte. Men härefter ska människosonen sitta på Guds den allsmäktiges högra sida. Nu bränner det alltså riktigt ordentligt. Och förhörsledarna kastade ut den avgörande frågan: du är alltså Guds son? Och Jesus svarar: ni själva säger att jag är det. Det här var bevis nog. Nu hade de fått Jesus dit de ville. Problemet var ju bara att den här anklagelsen dög inte inför Pilatus. Han var ju den enda som hade befogenhet att avkunna en giltig dödsdom. Och han brydde sig inte ett dugg om judarnas religiösa konflikter. Inte heller så kunde de ju komma till honom och säga som det var, att den här enkla vandringspredikanten var ett hot mot deras egen maktställning bland folket. Därför måste man vränga till det så att Jesus framstod som ett hot mot kejsaren. Det visste man, det skulle göra intryck på Pilatus. Han hade inte råd att göra bort sig inför kejsaren. Han hade redan gjort det. Och skulle det hända igen så kunde det mycket väl kosta honom hans position. Så de judiska makthavarna, de visste precis vilka strängar de spelade på när de framförde sina anklagelser hos Pilatus. Lukas 23, vers 2. Vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk. Han förbjuder oss att betala skatt till kejsaren och han säger att han är Messias, en konung. När Guds sanning ställs inför mänsklig domstol så stämplas den som lögn och bedrägeri. Och här framträder också motivet till den tidigare frågan, är du Messias? Jesus hade ju inte gett något direkt svar på den frågan, men nu lägger de alltså själva svaret i hans mun. Det är svar som de önskat sig. Han säger att han är Messias, alltså kung. Och för att Pilatus inte ska missa poängen så tar de till en ren lögn. Han förbjuder oss att betala skatt till kejsaren. Det är också ett påstående som går tillbaka på en fråga som man tidigare har ställt till Jesus. För att få något att anklaga Jesus för inför Pilatus så hade man frågat. Man hade sänt ut några lärjungar, alltså översteprästernas och de äldstes lärjungar, och frågat Jesus om det var rätt eller inte att betala skatt till kejsaren. Men Jesus, han hade ju genomskådat deras list och han hade förklarat att eftersom pengarna bar kejsarens bild så tillhörde de redan honom. Och då skulle kejsaren ha det som tillhörde kejsaren, men Gud, till Gud skulle man ge det som tillhörde Gud. Detta tolkas nu alltså som ett förbud mot att betala skatt. Så i sin desperata kamp mot sanningen så är man beredd att vränga Jesu ord till dess raka motsats. Allt för att rädda sin egen ära och makt. Och i det läge har sanningen inget värde. När sanningen inte är användbar för de egna syftena så har den inget värde. Och då besannas Jesu ord i Johannes 3:19 att när ljuset kom in i världen då älskade människorna mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Med andra ord, när sanningen kom älskade människorna lögnen mer än sanningen. Varför? Jo, för att man inte ville lämna sin egen väg. De blockeringar som hindrar oss att se sanningen sitter oftare i viljan än i förståndet. Även om förståndet, liksom känslorna, naturligtvis också påverkas. Sådana där blockeringar mot sanningen har vi alla inom oss på grund av syndaskadan. Och när vi utlämnas åt oss själva så har vi svårt att tro på sanningen. Vi har svårt att tro på den rena, villkorslösa kärleken. Och den lidande kungen blir obegriplig för oss. Pilatus som har hört anklagelserna mot Jesus, han är mest förvirrad. Det han ser framför sig motsvarar knappast bilden av en farlig upprorsman. Utan det hela framstår för honom mest som ett skämt. Och frågan han riktar till Jesus klingar ironiskt. Är du judarnas konung? Skulle du vara kung? Och Jesu röst är lugn när han svarar, du själv säger det. I Johannes evangeliet, nu har vi hittills varit i Lukas, även om många av de här frågorna finns ju i flera evangelier. Men Johannes, han tar i sitt evangelium med ytterligare några frågor som Pilatus ställer till Jesus. Och då är det först den här jag tänker på i kapitel 18, vers 35. Det är strax efter att han har också i Johannes evangeliet frågat Jesus den här frågan: är du judarnas konung? Då frågar han, för att om möjligt få någon mera klarhet: vad har du gjort? Alltså okej, okay, du menar tydligen att du är kung, men varför står du här? Vad är ditt brott? Och Jesus svarar: mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Det var just det som var så konstigt, inte minst i Pilatus ögon, att upprorsmannens, vilket han ju skulle vara, att hans anhängare inte ens hade reagerat. Vad var de för upprorsmakare? De hade bara försvunnit, osynliga. Pilatus vet inte vad han ska tänka, och nu, han uttrycker än en gång sin förvirring. Du är alltså en konung. Och i sitt svar så ger Jesus en nyckel till förståelse. Han säger: du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Men Pilatus vill inte lyssna mer, utan han låter nyckeln ligga. Och han avslutar förhöret med en retorisk fråga: vad är sanning? Frågan blir hängande i luften. Pilatus väntar sig inget svar. Han har inte tid, förmodligen inte heller intresse. Utan det viktiga nu är att så fort som möjligt och så smidigt som möjligt ta sig ur den här knipan. Han väljer att vara neutral, så gott det nu går. Han tvår sina händer. Han skjuter över skulden på andra. På dem som ropar: korsfäst, korsfäst. Pilatus slingrar sig. Ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig. Och judarnas svar: vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son. Det svaret gör honom ännu mer bekymrad. Han går tillbaka till Jesus, och kanske anar vi en skälvning i hans röst när han frågar: varifrån är du? När Jesus tiger så prövar Pilatus med att hänvisa till sin makt. Svarar du mig inte? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Det gör inget intryck på Jesus. Han vet vem som har makten, och han svarar lugnt: du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån. Det är ingen som kan ta makt över Jesus. Sitt liv ger han av egen fri vilja, som uttryck för den rena kärleken. Den som inte söker sitt. Och det är den kärleken som är så provocerande och så obegriplig. Inför den kärleken kan ingen vara neutral. Frågan om Jesus kan inte skjutas åt sidan hur länge som helst. Jesus vill komma oss in på livet. Och därför tiger han ibland till en tid inför en del av våra frågor. Han tiger för att få oss att lyssna. Och när vi lyssnar talar han. Och ju mer vi lyssnar till sanningens röst i hans ord, desto djupare får vi erfara sanningens makt att göra oss fria. Och vi ser att den djupaste sanningen också är den djupaste kärleken. Den som gav sitt liv på ett kors. Var det sanning, undrade Pilatus. Och Jesus ger sitt svar, men inte med ord. Han svarar när han lyfter korset. Han svarar när han axlar bördan av all mänsklig skuld och skam. För ingenstans blir sanningen så uppenbar som på korset. Sanningen om Gud och sanningen om människan. Att Gud är kärlek, att människan är vilsen men oändligt älskad. Att Gud älskar henne tillbaka in i sin famn. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst, sa Jesus. Och den rösten talar som starkast från korset, även då den tiger. Och till sist ska vi nu möta en som hörde den rösten och en annan som stängde sina öron. Ytligt sett så är situationen densamma för båda. De hänger på varsin sida om Jesus, dömda för sina brott. Här ser vi, som någon har sagt, hur korset blir den yttersta spetsen av en knivsegg som klyver världen. En av de dömda far ut i smädelser mot Jesus. Lukas 23:39. Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Jesus är tyst. Och då träder den andra rövaren in till hans försvar. Han har tydligen sett och hört någonting som den andra är blind och döv inför. Här hänger de här två. De delar samma hopplösa situation, samma tragiska levnadsöde, men ändå inte. För här i avgörandets stund, ställda inför Jesus, så blir skillnaden dem emellan lika stor som skillnaden mellan liv och död. Den ene slungar ut sitt hjärtas bittra mörker mot en hjälplös Messias. Han ser bara en tragikomisk figur. Den andre ser något helt annat. Han ser att Jesus är annorlunda. Att Jesus är ren. Och i det ljuset, när det ljuset når hans hjärta, så erkänner han sin skuld. Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Är det till och med så att han anar Gud i mannen som hänger där i mitten? Är det möjligen därför han riktar den här förmaningen till sin medbrottsling? Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Det avgörande är ändå inte djupet i hans förståelse, hur mycket han har förstått och hur djupt han har förstått vem Jesus är. Det avgörande är inställningen. Hjärtats inställning som får honom att be. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och vad är detta egentligen om inte en bekännelse till Messias, kungen? Messias, tänk på mig i ditt rike. Här har vi alltså en människa som mitt i sitt mörker, mitt i den yttersta hopplösheten, öppnar sitt sinne för sanningens ljus. Den som, vad var det Jesus sa? Den som är av sanningen lyssnar till min röst. Och när det här ljuset når hans hjärta, då ser han sin synd och han bekänner den. Han lämnar den hos Jesus. Och än mer, efter det ljus han har fått, så bekänner han också Jesus som sin frälsare. Jesus, tänk på mig. Jesus, Jahve, frälsar. Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Det kanske bara är en strimma, liten strimma ljus, men det räcker. För genast välkomnar Jesus honom till sitt rike. Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Bara en korsfäst Messias som inte hjälper sig själv kan ge den hjälpen. Bara en korsfäst Messias kan öppna himmelrikets port för syndare. Låt oss be och tacka. Jesus, tack för sanningens röst som blev uppenbar vid korset. Tack för kärleken som vi ser. Din rena kärlek. Jesus, tack för att du har öppnat himlens port för oss syndare genom din död. Och vi ber Jesus, öppna våra ögon mer och mer så att vi ser vem du verkligen är. Så att vi ser det som annars är dolt. Det som människors ögon aldrig har sett, det som människors tankar inte kan tänka ut. Men som du uppenbarar genom ditt kors. Jesus, öppna våra öron till att höra sanningens röst och till att följa. Låt oss inse mer och mer vad det betyder att följa dig. En korsfäst Messias. Låt bilden av dig få brännas in i våra hjärtan. Amen.